Då säger vi välkomna till det 107:e Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur. Jag heter Ola Söderholm, med mig på mitt kontor på David Salsgatan med utsikt över triangeln i Malmö är Jonathan Unge och Liv Strömqvist. Hej!
Hejsan!
Hej, hej!
Vilket ruskigt väder det
är. Ett regnigt Malmö.
Mm.
Ja, det här satans blåshålet som vi bor i av någon anledning. Nu regnar också horisontellt.
Vi har ett gisslan av våra kvinnor.
Ja, ja, ja. Mer om det en annan gång. Ska vi reda
mer
ut...
Mer om det är en självbiografi som kommer komma ut om 10 år.
Då jävlar ska ni få. Då ska hela världen få veta.
Århundradets någonting. Jag vet inte vad den ska heta. Men
det kommer bli en snackis, det kan jag säga.
Hatkrig. Århundradets hatkrig. Det är bra. En norsk punktroman. Eller något sånt.
Det får framtiden utvisa då. Men jag tänkte att vi nu kan börja med att reda ut den här anekdoten om Mikael Wiehe. Mm. Apropå Malmö. Från förra avsnittet. För Liv, du var inte med då. Men vi berättade att du hade berättat för oss att du en gång på en bar i Malmö ombetts att vakta Mikael Wiehes dryck.
Mm.
Var det konjak?
Vad tror du?
Medan han killade tvärs över gatan för att köpa chokladbiten Pigalle. Och det föranledde då en lång rant av Jonathan om hur vidrigt han tycker det är med Pigalle.
Mm.
Och han tog heder och ära av Pigalle-ätare.
Mm.
Men vad var det Mikael Wiehe köpte?
Det var Tarragona.
Vad är det för någonting?
Det är en sån här fyrkant, kvadratisk ja. Choklad med liksom typ hela nötter i.
Det är ännu värre än Pigalle.
Du kämpar för ditt case här. Ändå...
nötter ska vara krossade. Det är schweizer eller inget.
Men det är inte min bästa anekdot om Mikael Wiehe. För den, min bästa anekdot om Mikael Wiehe är att jag har träffat honom vid 2 tillfällen. En gång bad han mig passa hans dryck. Och en annan gång så var jag på ett föredrag där han ställdes upp och ställde frågor hela tiden. Flera gånger. Alltså, så här, alltså att man bara ställdes upp. Och så samtidigt som han var, det var på Malmöfestivalen, var i tält, så var det liksom en filmvisning med Stefan Jarl. Så Stefan Jarl stod där för att man skulle berätta om en film. Och så reser sig Mikael Wiehe upp flera gånger och bara började prata, säga något själv.
Han var som en sån ABF-gubbe, så en sån klassisk
inte
hålla
det,
låda.
Utan han hade också i handen en otroligt stor smörgås.
Säg att det var en sån här Elvis-smörgås.
Det var liksom,
med jordnötssmör och banan och bacon
som har friterat.
Så som jag minns det. Som minnet är för mig så var det en baguette, alltså en räkbaguette. Och då, varje gång, precis innan han började prata, så tog han en jättestor tugga. Alltså innan han ställde frågan. Typ så här, ställer sig upp, proppar in en stor bit baguette. Och sen börjar säga, har du inte tänkt på... Du vet.
Mm.
Avsändaren i den här filmen verkar vara, fast svårt att höra för att säga, proppat med baguette i munnen. Sen sätter sig ner, väntar lite grann, reser sig upp igen, nu du, nu fråga.
Det låter som den Micke jag känner.
Ja, det är en väldig trygghet i att det här är ett bra tillfälle att få i sig lite, få upp blodsockret också lite grann. Men... Medan jag grillar Stefan Jarl om hans bristande analys.
Mm.
Vad sa vi? Tarragona?
Mm.
Tarragona.
Chokladbiten Tarragona.
Den är ganska god faktiskt.
Men jag tänker att det är Pigalle nu också.
Ja.
För vi lever då i den här postmoderna tiden. Då bara bilden av verkligheten är viktig. Och det har satt sig för mycket.
Mm.
Mimet, eller memet om Pigalle är redan för starkt. Att lyssnare har lagt upp bilder på Pigalle på vår Facebook-sida och i sociala medier. Så det är lite som Livs skämt om Blubby, Lena Adelsohn, Liljeroth. Spelar ingen roll att kulturministern aldrig har sagt att kultur har en negativ klang. Hon har aldrig sagt det. Men hon har sagt det nu, så det får vi bara acceptera. Mm, att Mikael Wiehe är tokig i Pigalle, så är det i all väsentlighet, även om det inte är så i verkligheten.
Mm.
Man känner en doft av smält nougat på hans använder direkt. Även om det inte är det.
Mm.
Det är nötchoklad egentligen luktar.
Man ser... att en skadskjuten kråka, det är bara en metafor för en Pigalle som en flicka springer i och försöker rädda.
Det var en Pigalle som någon hade tappat, som hon försöker febrilt lappa ihop eller borsta av så att man ändå kan äta den.
Exakt, det är så jag ser det framför mig. Och ja, vi går vidare med programmet helt enkelt.
Ja. Det finns äntligen en ny medievinkel på rapporteringen om svenska skolbarn. Som jag tycker känns väldigt efterlängtad.
Mm-hmm.
Ni vet att innan har ju vinkeln på allt snack om svenska skolbarn väldigt länge varit så här. Att de är superdumma. Och att de bara blir dummare och dummare. Det är ett fritt fall av dumhet som pågår i den svenska skolan som inte går att stoppa.
Mm.
De är sämst. Sämst i PISA-mätningar. Sämst i EU. Sämst i OECD och så vidare och så vidare. Därför blev jag så glad när jag förra veckan lyssnade på Kropp och själ i P1 och fick höra en beskrivning av en annan typ av problem med elever i svenska skolan.
Det är ett faktum att en ganska stor del av de allra skarpaste hjärnorna hamnar utanför redan i tidig ålder. Man skulle kunna säga att de helt enkelt är för smarta för sitt eget bästa. Och omgivningen förstår sig inte på dem.
För smart för sitt eget bästa, de högbegåvade barnen hette det här programmet.
För jag bara inflyger, inte jag helt skjuter ner din prata, men det här tycker jag, alltså, det är väl något som har funnits länge.
Ja.
Eller hur?
Och, du har rätt. Ja. Eller det har funnits sedan kanske 98, jag måste säga, ska jag säga.
Att, vi kan, att vi, de smarta barnen dras ner och de korkade.
Ja, just det. Så kanske det varit. Men just den här grejen att det finns en speciell grupp barn som är otroligt begåvade.
Ja, det här är mer än bara begåvade. Att de här är hyperbegåvade.
De kan kallas för högt begåvade eller särbegåvade. Jag tror att det blev lite en hype på kan det vara början av 2000-talet när det kom en bok som heter Underbarnets gåta.
Mm-hmm.
Då det började liksom komma igång lite grann det här att, liksom, att det finns en liten grupp barn som är då högt begåvade. Och att just den här lilla gruppen högt begåvade eller särbegåvade barn får då sin intelligens väldigt dåligt förvaltad inom den svenska skolan.
Det är ingenting som man har lärt sig att jobba med eller vet vad det kan få för konsekvenser, hur det märks. Det är ingenting som har ingått i psykologutbildningar eller i lärarutbildningar. För det är ju, ja, det är inget man pratar om.
Det här var en förälder till ett högbegåvat barn som kallas för David.
Men det finns inte 5 poäng genier på lärarprogrammet till exempel. Den kursen finns inte.
Nej, precis. Nej. Det man undrar lite grann när man hör om detta, det är ju så här, vad är egentligen liksom definitionen på vad högbegåvat? Ja. Eller vad är det för någonting? Mona Liljedahl, speciallärare och expert och också föreläsare om högbegåvade barn, var gäst faktiskt i Morgonpasset. Det här är ett tag sedan, men jag hittade det här klippet. Och hon definierade...
Var hon också förälder till ett högbegåvat barn?
Ja, hon är också förälder till ett högbegåvat barn.
Ytterligare fråga, var hon ett högbegåvat barn?
Mona Liljedahl?
Ja.
Själv?
Ja.
Det vet jag inte, men nej. Hon är i alla fall expert och föreläsare om högbegåvade barn och speciallärare. Hon var gäst i Morgonpasset i P3 och då definierade hon högbegåvning så här.
Okay. Och då tänker vi så här, typ IQ 130 omkring där och uppåt. Yeah baby.
Kanske att hon inte var det.
Man rycks med av att vara med i Morgonpasset.
Ja, det kan vara faktiskt att hon rycktes med. Hon har ett mustigt.
Man säger så då.
Hon hade tänkt göra det med en sån här speciell röst först. Med en ganska lustig röst.
Hon har ett mustigt språk, den här specialläraren. Och vi ska höra lite mer på henne sen. Men vi går vidare. Vi har alltså definierat ett samhällsproblem här.
Mm.
Vi pratar inte tillräckligt mycket om högbegåvning i Sverige och har kanske inte särskilt mycket kunskap. Kanske är det också så att det finns jantelag i Sverige som gör att de här barnen liksom, inte plockas upp. Ingen får vara smartare och bättre än någon annan. Det är jättebra att man nu då börjar prata om det här. Men jag tänkte bara flagga för ett annat samhällsproblem som skulle kunna liksom flyta upp, så att säga, i kölvattnet av det här andra samhällsproblemet. Nämligen föräldrar som tror att deras barn är högbegåvade.
Mm, ja, för det kändes nästan som en mer intressant grupp att isolera och forska på. Föräldrar som pratar i media om att deras barn är högbegåvade.
Var glad jag är att du säger det, för det är just det jag tänkte fokusera på här i Lilla Drevet. Som ett slags komplement till de här underbarnen.
Usch, det känner jag mig träffad igen.
Exakt, det, som förälder så känner man sig träffad. För att det är själva definitionen på att vara en förälder, är att tro att ens barn är högbegåvat och smartare och bara bättre än andra barn. Det är liksom att det är liksom att vara en förälder. Att tro det.
Senast igår så sa jag faktiskt mitt barn är geni.
Mm.
Sen höll inte min mor riktigt med. Då blev jag himla arg.
Ja.
Vad var det som föranledde det?
Hon hade gjort en sån himla fin självinsikt av sig själv. Mitt högbegåvade barn då.
Ja.
Som det här jävla samhället inte kan ta hand om.
Nej. Vad sa hon då?
Jag kan inte exakt säga vad hon sa, men ni hade ställt upp och skrikit geni.
Ja. Mm. Och dels då att föräldrar tenderar att tänka att deras barn är ett geni. Och också på grund av att, vad ska man säga, tecknen för att liksom upptäcka högbegåvning är ganska så här, vad ska man säga, vida. De skulle kunna stämma in på ganska många barn och ungdomar. Vi kan lyssna lite på vad Camilla Wallström, för detta rektor, också forskat på det här. Vad hon säger om tecknena i kropp och själ i PET.
Och vad händer då? Man blir understimulerad och börjar göra annat eller börjar skolka eller vad är det som...
Ja, precis det du nämner bland annat. Eller man blir väldigt introvert, inbunden. Och det är väl då det ofta kan leda till att man blir deprimerad. Man känner sig utanför. Och det som också är värt att notera är att många av de här barnen, de blir utanför.
Det skulle alltså både kunna vara att man skolkar och bråkar och misslyckas i skolan eller är deprimerad innesluten och att andra barn inte gillar det.
Det är samma förklaringsmodell som väldigt många komiker som bombat har.
Mm-hmm.
Att det visar sig att deras humor är för smart.
Ja, just det. De förstår inte mig.
Men också att det är alla, att vad det än är för problem så kan det här ledas till att det är... Att ens barn är överbegåvat.
Precis, man skulle kunna
det är
säga
som det nya Folkhälsoinstitutets tecken på att ditt barn är cannabismissbrukare.
Just det.
Att vad än ditt barn gör så är det nog fett.
Alltså den skulle kunna vara cannabismissbrukare eller högbegåvad. För det är för samma att den är bråkig, misslyckad i skolan, deprimerad, introvert. Alltså det är bara att barnet är en fuck-up helt enkelt. Mm. Och dessutom en fuck-up som ingen gillar. En olikable fuck-up. Och då tittar man på sitt barn och ser så här, det är en olikable fuck up. Men så öppnar sig möjligheten då att den skulle kunna ha den här lite mer smickrande diagnosen, överbegåvad. Vi kan lyssna lite mer tycker jag på vad Mona Liljedahl, speciallärare och specialist på särbegåvade, säger om föräldrar.
Jag är ju också konsult, förstår ni, för ett särbegåvningsnätverk som heter Filurum. Och där har vi ju då massvis med föräldrar, alltså 1000 föräldrar som har massor med historier och då, som är helt otroliga och, och det är ju unga då som på ett sätt eller annat har signalerat att jag vill veta mer, jag vill ha svårare, men som skolan liksom bromsar.
Det kanske är något för dig, Jonathan, föräldranätverket Filurum.
Vad gör jag?
Det är för föräldrar som har ett barn som har signalerat att de vill veta mer. Och att skolan inte ger mig riktigt vad jag själv skulle vilja ha.
Filurum har gett mig redskapen att kunna pusha mitt barn i rätt riktning.
Mm.
Okay,
och tusentals föräldrar.
Mm. Som har väldigt mycket historier om att deras barn är begåvade. Så det kan man tänka sig.
Vilket underbart möte de måste ha.
Vilken underbar Facebookgrupp de har.
Hur går Filurums rent praktiska arbete till?
Ja, men det är byta erfarenheter.
Tror du inte det kan vara mycket så hitta stöd i varandra? Eller att kanske pusha för att det ska bli... bättre elitskolor i Sverige eller något sånt där.
Mm.
Hur som helst, jag blev i alla fall väldigt intresserad av den här föräldrarörelsen och föräldrar som då tror eller vet att deras barn är överbegåvade. Så jag började kolla på nätet på sådana föreläsningar som just Mona Liljedahl håller om överbegåvning. Och hon har bland annat en föreläsning som heter Brain Child. Mm. Det var en jätteintressant föreläsning och under föreläsningen så kommer det upp liksom en myriad av olika kriterier och olika tecken som man kan tolka för att kunna se om ens barn är överbegåvat. Till exempel det här kriteriet.
Men det roliga är att både killar och tjejer som är begåvade är mer androgyna i sin självuppfattning. Alltså, och det blir väldigt tydligt när man kommer upp på gymnasiet. För de upplever sig själva inte som typisk kille eller typisk tjej, utan de upplever sig som en typisk människa.
Ja, nu blev det väldigt tydligt, som hon sa.
Om det något
vad tydligt är, det blev.
Skolkar, eller är deprimerad, eller är arg. Ingen gillar den. Och nu också androgyn, ytterligare ett tecken.
Ja, min son, du säger bög, jag säger smart.
Nej, men jag tyckte det var kul för att det kom en publikfråga. Vi är snälla, vi bara måste lyssna på den här publikfrågan. Apropå det här androgyn-kriteriet.
Kan man även upptäcka det på väldigt unga barn?
Ja.
Ja, precis. För jag tänkte på min äldsta. När hon var liten så hade hon en vinröd piraya-tröja på sig från killavdelningen. Den stora modellen. Och på den så hade hon en rosa tyllkjol. Och så tog hon sin handväska och toppade ner bilarna.
Ja, just det.
Det är så här,
Ja, precis. Nej, men det kommer från början.
Alltså, det var bara en där som började misstänka när hon hörde med androgyn. Då drog hon sig till minnes en fascinerande anekdot att hennes dotter hade en lite för stor piraya-tröja och kombinerade med en tyllkjol och hade en väska, handväska och stoppade ner bilar. Och hon var bara 4 år.
Superbög.
Kan hon vara särbegåvad? Rakt av. Ja, fick hon ju svara där på den frågan. Alltså måste det vara.
Det händer ju ibland att man ser bilder på supermodellers föräldrar. Så hajar man till att de inte är så kanske jättesnygga.
Uh-huh.
Och så har fått så himla, himla snygga barn. Är det också så med smarta barn kanske?
Ja, att de har...
2 minus blir ett plus. Det är en teori.
Det är en teori som jag tycker du har fått stöd för i de här klippen. Det enda jag ville med det här var att jag bara tänkte att vi skulle kunna försöka ha att få bollar i luften samtidigt när vi pratar om det här. Med dels då att högbegåvade inte får tillräckligt mycket stöd i skolan. Dels det parallella samhällsproblemet att föräldrar då liksom tror att deras barn är högbegåvade. Och det är jätteviktigt att vi pratar om högbegåvning. Fast ju mer vi pratar om högbegåvning, ju fler föräldrar kommer tro att deras barn är högbegåvade. Så att det blir liksom lite som när man...
Men det finns islamofobi och man ska kunna tala om islamofobi och att det finns islamister.
Just det, precis. Ja. Och vi måste kunna prata om liksom att, eller jag vet inte, att när man förbjuder något, man kan förbjuda något jättefarligt insektsgift som gör att det blir bättre skörd någonstans i tredje världen. Det dör ut också då en känslig lövgroda.
Ja.
Så att det händer någonting positivt och så händer något negativt.
Ja.
Och så kanske det också måste få vara här, att det kommer vara så. Och också...
Alltså det positiva skulle vara i fall högbegåvade elever får mer stöd i skolan. Men det negativa är att svagbegåvade föräldrar får mer utrymme att förstöra sina barns liv.
Just det. Eller ursäkta sitt eget haveri i sitt föräldraskap därför att deras barn har blivit så fruktansvärt misslyckade.
Men
det var bara att jag bara kände att det är en fluga som sprider sig och att det är något som börjar höras överallt.
Ja, men jag tror också att det är så dumt om man då är besatt av hur begåvad ens barn är att det ska bli framgångsrikt. Tror jag att det är så himla dumt att ge barnet självbilden att det är överbegåvat från att det är liten. Att om jag skulle uppfostra ett barn, då skulle jag uppfostra det och säga att det var näst bäst hela tiden. För att så är det oftast för dem som verkligen så går långt att Zlatan var näst bäst i alla lag. Tony Flygare var bäst. Men de ska säga att du är näst bäst, att du är den som kämpar hela tiden. Så jag skulle starta en sån förening för mest begåvade.
Du skulle starta en förening som heter Trappsteget under filurum. Vi som står.
Vi som inte är nöjda med våra barn. Nej, men det tror jag också är helt rätt faktiskt. Att få dem att känna att de aldrig riktigt duger liksom.
Nej, men också att de har det i sig, de är ändå inom räckhåll, man inte knäcka dem. Att Zlatan var ju bara, det var bara en som var bättre än honom i alla pojklag. Så att, ja. Så det tror jag på, att du är nästan bra, ska man säga till sitt barn hela tiden.
Bra, föräldraråd.
Hoppas jag får med morgonpasset och prata om det här. Skriva en bok om det.
Ja, du kan ha en egen not really a brain child. Almost a brain child. Kan din föreläsning heta?
Nej, men det är ju... Jag tror verkligen att det kan vara en ganska bra metod för att göra barn knäppa. Att sådana barn som skulle hålla på att vara genier när de var 8 år gamla och hoppa över en klass och sådär.
Ja, det är jätteroligt. Men jättesvårt, ja. Därför att man ser sitt barn och då börjar man gråta av lycka för att det är ett geni och känner sig så jävla övertygad om det. Och då är det svårt att liksom hålla nere superlativen när man tittar på det.
It's hard to be humble. Jo, äldre vänstermän kan vara både bu och bä.
Ja.
Mikael, vi är bu, säger jag. Men så finns det en som jag är ganska svag för. Och det är Jan Myrdal.
Ja.
Han är en person som jag alltid hört så himla mycket skit om. Och som jag instinktivt tycker illa om. Men varenda gång som jag hör eller ser honom så är det något som slår an en sträng åt mig.
Han är en sån som är ute i kylan.
Ja,
Mikael, vi är ju nere i värmen.
Ja,
Jan Myrdal.
Det är kanske därför. Är ju... bara det. Jag vet inte. Ja. Jag lyssnar i alla fall på...
Myrdal är ju inte med på såna här... Han går inte att läsa en dikt på artister mot nazister.
Nej, det gör det. Kan man... Det är en ganska bra beskrivning.
Han får inte komma dit.
Han får inte och han hade inte gjort det.
Att det han är, att han är en sån som typ försvarar Pol Pot fortfarande idag och därför får han aldrig vara med.
Nej,
ja, inte riktigt. Ja, men vi kan gå in lite på det.
Jag kommer in på det. Så här, vem bryr sig? Han är jätte gammal, står lallar.
Jag ska berätta vem som bryr sig. Jag ska berätta vem som bryr sig. En person som inte är Pigge Werkelin, men som har ett namn som påminner om Pigge Werkelin och som har ett program som heter Söndagsintervjun i P1. Han bryr sig.
Mm-hmm.
Han ledde medierna för.
Just det.
Så han heter inte Pigge Werkelin, men han har ett namn som påminner om Pigge Werkelin.
Just
så tror jag ungefär när vet vem jag talar.
Ja, jag vet vem du menar. Mm. Det är han, får man säga, hora-killen.
Ja, precis.
Att Martin, han ringde till SDR och sa...
Martin Wiklin, ja.
Han har varit hemma hos mig.
Har han gjort det?
Och gjort en sån här intervju med mig.
Va, är det sant? Mm. Jag är svag sen, heter jag.
Ja, men du har inte bemördat dig med att lyssna på den där jag är med. Utan den har du liksom hoppat över när du satt och myste.
Jag har drunknar i intervjuer av dig, Liv. Jag läste min mors. Den var underbar.
Och han har intervjuat
mig. Han har intervjuat Jan Myrdal. Och precis som du säger, vem bryr sig? Pigge Werkelin bryr sig. För han är aktuell, Jan Myrdal. Han har fyllt 89 år. Han ska ha en utställning den 8 maj för någonting på det där Lenin-hotellet
Leninbadet
i Varberg.
Mm.
Där han bor, tror jag. Jag tror att Jan Myrdal typ bor där. Och ibland går han ut och delar ut priser till folk som inte vill ha det.
Så jävla underbart. Han bor i en badtunna.
Ja.
Och är 89 år. Så härligt, han bor i turkiskt bad. Ja. Och eller hur är ihop med en typ 40-årig colombianska?
Andrea.
Underbart. Fy fan vad avundsjuk nu, vilket liv. Han är 89 år.
89 år, bor i en badtunna på ett hotell, delar ut priser ibland som ingen vill ha, så att pengarna kommer tillbaka. Och ihop med en colombian.
Mm. Är du helt säker på att du vill byta liv med Jan Myrdal 89?
Om...
Så tycker du att han verkar ha en mysare position i kultur i Sverige än vad du har?
Det är som Kringland sa en gång så här: ifall jag fick byta liv med Lennart Helsing nu, då när innan han dog, han har kanske bara ett halvår kvar att leva, då skulle jag ändå hellre göra det än att ha kvar hela resten av mitt liv för att Lennart Helsings liv verkar vara så jävla underbart.
Vad var det för underbart liv Lennart Helsing hade?
Ja, men Lennart Helsing hade ett så jävla underbart liv. Han är så här, kanske bor i en horm jävla våning ihop med en as underbar Yvonne Lombard, går in med de bodde i varsin ände av en sån enorm våning, går runt i afrikanska kläder och kanske skriver ett rim, kanske har 19 barn som är jättevackra och långa och arbetar med olika kulturgrejer. Så han har bara hela sitt liv gått runt och liksom, kanske de har ett helt underbart hus på Gotland och där kommer det upp rabarberknopp, så kanske han skriver hej, hopp, rabarberknopp, ger ut det, säljer 1 miljard ex världen över.
Jag hatade Lennart Helsing så mycket när jag var barn.
Mm-hmm.
Jag fick ångest av den där agare bagare Bengtsson. Nej, jag tyckte att det var surrealistiskt och mardrömslikt när det kom i Björnes magasin.
Jag fick absolut inte ångest av den, men jag tyckte inte att de rimmar så bra. Eller?
Nej.
Att det är ganska ofta det är lite fel på rimmen, eller? Jag kanske bara läser dikter dåligt.
Nej, det är skitbra. Ja, okay. Det är synbart. Men får jag fråga en sak? Vad gör egentligen Jan Myrdal? Alltså jag menar, är det hans, vad är hans liksom jag upplever att han är mer känd än sina verk. Alltså personen är överskriven.
Han var, det, för att var intervjun liksom också landade på sätt att det handlar liksom om hur det är att leva när man är omsprungen av sin tid.
Jaha.
För att han var ju jättestor. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men han gav ut liksom, var en trilogi som han gav ut, som, där han liksom gjorde upp med sin barndom. Mm. Och då liksom hängde ut, men liksom beskrev sin beskrivning av hur det var att växa upp med Gunnar och Alva Myrdal då, som var hans mamma och pappa, som liksom var, man kan kalla dem arkitekterna bakom välfärdssverige liksom. Mm.
Men är han primärt liksom författare? Eller ja, någon slags författare och konstnär och lite så politiskt tänkare?
Nej.
Men om man har så att han skulle ha en
med politisk tänk, alltså vänster,
vänsterintellektuell.
Ja, vänsterintellektuell. Att ser sig nog väldigt mycket som författare. Okay. Skulle gissa. Mm. Han talar också om hur viktigt det är att den här sorgen att inte vara läst längre. Och men så var inte han lite av en Jan Guillou innan Jan Guillou på något sätt. Han inte någon, var inte att han hade FIB Aktuellt eller så här, som Jan Guillou jobbade på, att han typ var att han satt liksom i.
Om det låter bekant.
Inte FIB Aktuellt.
Heter inte
FIB Kulturfonden, eller vad menar du? Folket i bild.
Folket i bild, ja, det är FIB Aktuellt, inte det? Den blev väl en porrtidning sen.
Ja, okay.
Men som jag har förstått så har han bott i ett torp någonstans tills då den här kommunistiska miljonären flyttade Jan Myrdal, hans badtunna, hans kolumbianska fru och Jan Myrdals bibliotek. För Jan Myrdal har ett bibliotek på 50 000 titlar. Ett bibliotek som innehåller allt från detta till detta.
Här finns Balzac, Strindberg, Dickens. Här finns pornografi.
Det är ungefär det som finns. Så allt från Balzac till porr. Och Jan Myrdal är som sagt en intellektuell. Han trycker väldigt mycket på det. Och det, han bevisar också att han är intellektuell när han kommenterar sitt bibliotek.
Vad har du för liksom, förhållande till alla de här 50 000 böckerna som du har?
De har format mig, jag har läst det.
Du har läst alla böckerna här?
Ja, det kan jag inte säga, för de ingår i stora serier. Men i princip har jag läser ju varje dag.
Han läser supermycket. Det är ganska väldigt mycket i, vad heter det, i intervjun så påstår någonting. Och sen så tar han lite tillbaka.
Mm.
Han har kanske inte gjort något. Men han kanske inte... han har... I princip har han gjort väldigt mycket. Men det är väldigt mycket personligt också i den här. Bland annat så berättar Pigge Werkelin att han har ringt upp till Jan Myrdals son för att han vill kommentera, att han ska intervjua honom. Och då har sonen bara slängt på luren. För de har totalt brutit med varandra.
Mm-hmm.
Och det här väldigt liksom personliga, det tas upp.
Vad tänker du om det? Att din son inte vill ha någon kontakt med dig?
Men det är väl inga
är det ingen sorg i det?
Inget konstigt och ingen sorg.
Okej.
Okay. Menar han.
Och det tog han inte tillbaka.
Vad sa du?
Han tog inte tillbaka det och sa att det var sorg.
Nej, det gör han faktiskt inte. Det förklarar han lite senare också, tror jag, i att han hade en sån himla, himla konstig relation med sina egna föräldrar. Att han typ inte kan förstå att man kan ha en kärleksfull relation till sina föräldrar. Men det är just det att han inte tycker att det inte är något konstigt. Det är ingenting för Pigge Werkelin att bli upprörd för, vilket Pigge Werkelin blir. Och han försöker liksom argumentera för varför det här inte är något konstigt.
Jag kan inte förstå att det är inte konstigt. Om du läser romaner så händer det ganska ofta.
Det finns i fiktionens värld bevis för att det inte är något konstigt att överge sin son. Och dessutom inte tycker jag att det är någon större grej.
Mm. Jag får inte kontakt.
Jag gissar i de romanerna han själv har skrivit.
Det stämmer väl att det kanske inte är så konstigt i bemärkelsen så ovanligt med dåliga relationer mellan föräldrar och barn.
Det är för sig helt riktigt.
Och då, men att man ska påpeka det faktumet och sen är det, och då är det bearbetat.
Att jag inte har en relation till mitt barn.
Eller jag vet inte.
Men Martin Wiklin tycker ju att det här är konstigt. Att han tycker att han inte känner mer, kan vi inte, någon skam eller skuld för att ha övergivit sin son vid unga år. Och,
var det så att han övergav?
Ja, för han blev så himla, himla kär nämligen. Men Jan Myrdal vill ju också framföra att det var kärleken som gjorde så. Det är inte så att han är omänsklig, Jan Myrdal, vilket han är exempel på.
Jag tycker om barn, jag tycker om hundar och katter och så.
Mm.
Martin Wiklin uppskattade inte den liknelsen. alls.
Nej.
Nej. Och hugger. Jan försvarar sig.
Jämförde du barn med hundar och katter?
Ja, jag är små levande varelser. Jag har skött dem. Ja, men jag har skött honom.
Du lämnade honom när han var två.
Ja, när han var tre år. Men jag blev fruktansvärt kär.
Ja, han är ju en gammal gubbe. Det får man också, precis som du säger, det får man ha i beaktande.
Han är väldigt gammal, det.
Han är 89 som sagt. Tror dock att han alltid varit lite så här.
Mm.
Men det finns någonting lite, alltså det finns något, jag vet inte det, man kan inte, det är inte som att han helt ljuger för sig själv, han har bara valt en liksom en väldigt pragmatisk, vad heter det, syn på sitt liv.
Men jag måste säga att jag tycker det är lite onödigt att hugga på det här. Jag tycker om hundar och katter och små barn. Ja. Det är väl inget konstigt, det är väl en supervanlig sägning.
Ja.
Då behöver man inte skrika så här, jämför hundar med små barn.
Men det är också lite Martin McLean. Det är lite så Martin McLean funkar.
Jag förstår.
Han är ett skjutjärn.
Han är ett skjutjärn, ja, faktiskt. Men han berättar i alla fall om hur det är leva, liksom, hur han har blivit sån här. Och det handlar väldigt mycket om sin relation med Gunnar då, som man kallar honom, aldrig pappa. Men så de hade väldigt ansträngd relation. Men det, någonting som Jan Myrdal, när han talar om sig själv och när han talar om sin far, när det kommer till olika tillkortakommanden, så är det liksom att det finns någonting. Han säger liksom hela tiden att det är så här, ja, men jag är sån. Det är sån jag är.
Mm.
Och samma sak med Gunnar. Han är sån. Och hur är han då, Gunnar?
Han var sån. Han hade en personligt, i mitt tycke, vidrigt uppträdande.
Gunnar bara var som han var. Ja. Tyvärr var han vidrig.
Ja.
Ja.
Tråkigt.
Ja.
Men det är någon också att vara så där gammal och att han krockar då med den här tiden kanske, som är att vi är någon sån introspekterande, självutvecklande, självförbättrande tid. Att det inte... Men jag var en jävla man och det var som det var.
Ja.
Att han bara är kvar i något sånt kanske.
Lite som Martina, kan jag tänka.
Just det.
Ja. Att det är inte så mycket att hålla på och grunna på liksom.
Nej, nu är det som det är.
Nu är det som det är liksom. Han var lite som du är förälder, ungefär lite så var Gunnar också.
Som jag är förälder.
Ja.
Det har jag inte, ja, precis, men som jag tänkte att jag ska vara förälder.
Ja, precis.
Vad var det att vara
jävla... Nej, men Jan var inte bäst liksom.
Nej.
Kanske så att Jan inte heller var näst bäst, så nej, inte det. Exakt då som du kommer vara då som far.
Precis.
Som jag har förstått saken rätt.
Mm.
Men han var också en retsticka. Han sa att att Jan var fet och hånade honom för det. Och tar liksom upp hela tiden pinsamma situationer och minnen som det här som han tar upp när Gunnar och Jan och Jans fru åker taxi en kväll.
Du har ju alltid haft för trång analöppning. Så doktor Renk, jag minns när du är nyfödd, doktor Renk fick sträcka in tummen och vrida runt för att öppna den.
Jättejobbigt självklart och pinsamt och elakt gjort.
Ja.
Här låter han ju också bara som en pinsam mamma.
Ja.
Det är så himla svårt att veta. För att minnet och ja, hur är man som människa? Är man en sadist eller är man bara liksom en jättepinsam mamma?
Mm.
Mm.
Uttaget är det väldigt svårt att göra den här intervjun, för att han vill liksom inte tala riktigt med sådana saker som Martin McLean vill tala om. Martin McLean vill liksom tala om hans barndom och hur han blev som han blev, men jag vill bara tala om den politiska och ekonomiska historien från 1100-talet, Malinowski och de sexuella tabuna på ögruppen Trobrinaderna.
Mm. Förstår
jag.
Jag tycker det känns tråkigt att inte Jan har fått styra samtalet i så fall med. Jag har inte hört den intervjun, men jag känner att jag är mer intresserad av det.
Ja. Men sen tas det upp liksom väldigt mycket att han är rädd för att bli dement och han är och sådana saker. Och till slut då så hamnar det liksom hur det är att bli omsprungen av verkligheten. Och de tar precis upp det som du tog upp. Det vill säga att han delar ut det här Leninpriset då, som är det stora priset.
Mm.
Och så delar vi ut ett lite mindre pris, men inte det spjärpriset. Och det gick i år skulle det gå.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come.
And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Gå till Sápmi Sisters.
Sápmi Sisters.
Ja, Sápmi Sisters, förlåt.
Det är inte så noga.
Och de svarade då så ungefär så här: Jan Myrdal, Lenin och Robespierre, vita gamla sisgubbar. Det hjälper inte oss idag. Och
så. Det är så kul gemensam nämnare att hitta på Lenin och Robespierre och Jan Myrdal. Det är framförallt att de var cis. De var alltså inte trans. När jag kategoriserar världen så är det framförallt det jag tycker är speciellt med Lenin, Robespierre och Jan Myrdal, det är att de inte är transpersoner.
Men du,
så jag förstår.
Det är väl företrädare för en maktordning, ja, som är cis-person.
Men cis, är det negativt? För jag tror inte att det per definition bör vara negativt, eller bör det vara det? Eller är det också att man har, du har en syn som, det är inte bara så att du har en syn som inte är återvärd på kön?
Nej, jag tror inte att det egentligen är någon värdering i det. Alltså så här, mer än att du har ju ett privilegium, ja, som inte icke-cis-personer har.
Nej, precis.
Som är att du aldrig har behövt vara förtryckt av normen.
Men det har till exempel ingenting med sexualitet att göra.
Nej, egentligen. Bara att du definierar det som du känner som du har.
Sápmi Sisters, om de inte gillade Jan Myrdal tidigare, tror jag inte de gillar Jan Myrdal mer. Trots att han verkar gilla dem väldigt mycket. Han menar ju att de arbetar i en tradition som också han arbetar i. Och att de kommer från, alltså de har liksom fötts ur
hans trånga anal. De vill inte vara födda.
Nej, men liksom den intellektuella säd som Jan Myrdal har sprutit ut över Sverige. Några av de dropparna blev Sápmi Sisters. Skulle man kunna säga det? Bland annat så menar jag till exempel att, för att inte Pigg Wäcklin, Martin Wäcklin, det tar liksom upp det att de, för han menar att de kanske inte känner till sin tradition. De förstår inte var de kommer ifrån. Och Wäcklin menar då att det gör de visst, för de kan antingen om queerfeminism och sådana saker. Men det där har ju Jan Myrdal svar på, för att queerfeminism, den kommer ju från far och son Lomax.
Jag vet inte vilka det är.
Inte jag heller.
Men är det några vänsterteoretiker?
Ja, jag vet inte, det kanske är så. Att queerfeminism kommer från far och son Lomax.
Som alltså
som ju jobbar i Jan Myrdals anda, antar jag. Och det var de som liksom införde då, det kanske de gjorde, jag har inte kollat upp det, queerfeminismen. Så där har både jag och Sápmi Sisters lärt oss något på bara några minuter. Och det är inte bara att de införde queerfeminismen, utan de införde också det här perspektivet i samhället.
Delvis också rasligt på negersidan.
Men på, så där kan du inte säga.
Jo, ska man säga det?
Nej, men det där ordet kan man inte använda så.
Ja, det är bara.
Men det är ett rasistiskt ord.
Nej.
Och han förklarar ganska bra sen också, varför det är som det.
Men allt känns väldigt snurrigt för mig nu. Aha. Du har sagt Lomax, far och son. Ja. Och, men då tror jag att det hade med queer-perspektiv att göra.
Ja, men de har infört det här då, och det här rasliga perspektivet.
Okej. Rasliga.
Ja. Vad han försöker säga är, vilket vi redan har sagt, att även om de här gör revolution mot vita cis-gubbar, så arbetar även de i en tradition som de har varit med att arbeta ut. Och att det kanske är så att Sápmi Sisters inte vet om det. Men istället då för att tacka nej till det här priset, så hade de kanske kunnat ringa till Jan Myrdal, vilket han ville att de skulle göra. För att han har mycket att visa och berätta för dem.
Och jag skulle gärna vilja att de kom till Jan Myrdal-biblioteket, så kunde jag visa dem hela den traditionen i vilken de ingår.
Hela traditionen från Balzac till porr. Som de är en del av.
Ja,
ja.
De kommer inte att komma. Ska vi säga så? Eller kommer de att höra på det här och vekna och vilja komma dit och få höra Jan Myrdal berätta för dem om varifrån deras tankar kommer från början?
Men kan inte Agnes Lo och Åkerlind åka dit med ett kamerateam och dem? Kanske.
Bra
det
idé.
Kanske vore någonting.
Man vill ofta göra uppror mot sin far. Men vilket jag tror är viktigt både för, vad heter Jan Myrdals son, Jan Myrdal och Sampi Sisters, att veta att i början så var du en glimt i din faders öga. Lyssna på den här, det är faktiskt en, nu blir det lite hastigt och lustigt, men det är en man
va?
Jag vet inte, det finns en himla det finns något med Jan Myrdal alltså. Jag till och med när han försvarar massmord, alltså folkmordet i
Kambodja,
så är det som att
demokratiska republiken Kambodja,
att man bara vill skrika att man bara vill skrika åt verkligen att liksom sluta missförstå, lyssna på vad han försöker säga.
Jag följer Gustav Reinfeldt på Twitter.
Mm-hmm.
Filippa Reinfeldt, så E-Types son. Nej. Han är muffare,
ja.
Och sociala medier ansvarig i Fredrik Reinfeldt AB.
Mm.
Han postade en länk till Muffs webbshop att de saluför en ny kollektion av Muff-kaffekoppar.
Mm-hmm.
Och på kopparna är det porträtt på Miljöpartiets språkrören som är överstrukna.
Mm.
Det är motivet på kopparna.
Mm.
En som är en så här trafikskylt. Mm. Överstruken Gustav Fridolin och överstruken Åsa Romson. Och det är en klassisk bild som ni kanske har sett som brukar få illustrera det överdrivna, uppskruvade, kanske livsfarliga Palmehatet.
Just det.
Muffare på 80-talet i tröjor med motivet en överstruken Palme.
Har de även gjort Gustav lite judisk, om du förstår vad jag menar?
Nej, det var mera neutrala bilder.
Okay.
Just det, Palme hade en jättestor judenäsa och galen blick.
Ja, precis.
Men jag tycker ändå, det känns lite edgy om att köra vidare på det här. Mm. Att de visar integritet och kompromisslöshet i sin muffhumor och muffjargong. Man kan inte låta sig styras av töntar, för då blir aldrig något roligt sagt. Man kan inte börja säga så här, förlåt för att vi dödade Palme med vårt skämt. Då är det kört. Du kan inte backa. Fienden kommer aldrig tycka att du backar tillräckligt. Bäst att aldrig göra någon eftergift.
Eller så här, so what om Palme blev dödad, för vårt skämt var så bra. Så att det står för sig själv.
Ja, det kanske skulle vara lite väl.
Vår karikatur var så kul. Så att den har ett, liksom ett eget existensberättigande. Även om det piskade upp ett hat som eventuellt gjorde snuten så säker på att man hade folket i ryggen så att de sköt honom.
Men det är ju...
Du kör polisspåret. Jag tror att det var... Vet jag.
Kille.
Mm. Ja, kille tror jag. Ja. Vem trodde du att det var?
Det var...
Ola? Kurderna?
Alltså, jag tror inte att det var polisspåret, jag tror att det var CIA.
Ja, men, ja, exakt. Men det var i alla fall då att man gör det här skämtet så pass mycket att en förvirrad amfetaminist på Stockholms gator skyller alla sina problem på Palme.
Liv tror ju på allvar att bin Laden inte är död. Eftersom jag citerar Liv, jag har inte sett liket. Liv tror bara att man är död om Liv har sett ditt lik.
Ja, okej.
Okay. Mm.
Men... Jag tycker på riktigt att det kan finnas något ganska roligt med muffhumor. Att muffar kan ha det här speciella självförtroendet att raljera och bara köra på. Att de är som så här vänster, skjut Per Gudmundsson satiriker fast åt andra hållet.
Ja.
Och de så här skiter i att de utmålas som högerspöken eller de omfamnar det lite. Att andra borgare är mycket lättare för vänstern att shama. De goda liberalerna, de vill bara ha vänstermänniskors bekräftelse. De tycker alltid innerst inne att vänstern är tuffa gänget, har ett mindre världskomplex. De har inte den här muffiga kaxigheten. De är inte som Hanif Bali.
Nej, jag men honom. Hanif Bali är inte min muff. Han sitter ju för fan i riksdagen.
Ja, men han var min muff typ för på år sedan kanske. Men jag följer honom på Twitter också. Och han är väldigt muffrolig. Och det är just det att han vill inte bli bjuden på Aftonbladet kultursfest. Han skiter i det genuint. Så han blir oåtkomlig för dem. Och de blir helt tokiga av att han tar sig friheten att tuffa sig och inte acceptera att vänstern är tuffa gänget. De är så här, hur kan du hålla på att raljera? Och han säger bara, käften batikhexa, sluta lipa. De här etablerade raljans-twittrare som Alias Bati och Kawa Solfagari i Aftonbladets ledaraktion, de helt tappar sin tuffa gänget-swagger av Hanif Bali och bara blir så här: jaha, det tyckte jag var himla tråkigt hon. Nu ska jag skvallra till din partiledning. Så jag taggar in att Moderaterna får bara säga batikhäxan. Ja, men jo, men detta om muffhumor, det var bara en inledning. Att jag ändå respekterar den på någon nivå.
Det var en liten karamell att börja med.
Ja. Men det jag skulle komma till egentligen då var då, apropå de här nya, den här nya kollektionen av koppar då, att det har blivit den här väldigt roliga folksporten att basha Miljöpartiet.
Mm.
Det är inte bara muff. Från att det varit det här safe-alternativet, som jag minns från min uppväxt.
Mm.
Miljöpartiet, helt safe accessoar för medelklassen.
Ja.
Som aknekläder eller en skiva med Amazon.
Ja.
En accessoar ingen blev imponerad av att man hade, men ingen blev heller arg.
Nej.
Men nu, alla jättearga. Och jag funderar lite på varför folk stör sig så mycket på Miljöpartiet nu.
Jag stör mig jättemycket på dem.
Gör du det? För jag måste säga att jag inte riktigt hade fattat varför folk är så jävla arga.
Mm. Jag stör mig supermycket och jag tror att det är exakt det där som man stör sig på. Just det där att man faktiskt inte har tagit ställning. Att rösta på Miljöpartiet är att inte
jag
stå för något.
Jag störde mig på dem extremt mycket innan. Men jag menar, jag måste säga att jag är inte så himla störd av att Åsa Romson har blivit så här väldigt illvilligt feltolkad för ett skämt. Hon sa typ i tankesmedjan.
Ja,
alltså vad är caset mot henne? Hon sa fel, hon sa olycka en gång. Om, alltså du vet, det är väl liksom, det känns som att jag förstår inte riktigt folk som så här får blodsmak i munnen när de ser henne. För att,
ja, men jag tänkte att det skulle gå lite djupare än då, de här klantiga krishanteringarna och personskandalerna. Vad då är grejen? Men
jag tror det är det att de vägrar ta, att de tar typ inte, att de inte tar någon som helst konsekvenser av sin politik eller något ansvar.
Exakt, ja, men det är egentligen ingen raffinerad insikt, men jag tror att det är det, att det är kanske det att de aldrig vill fatta ett jobbigt beslut och stå för det. Att det här med att vara då ideologilös och ointresserad av målkonflikter, utan istället bara lite allmänt vara för bra saker och mot dåliga saker. Hyfsat vinnande koncept när man inte har makt. Men när man är på det viset i regering så blir folk helt vansinniga. Alltså folk blir helt jävla tokiga. Det var Eva Stenberg som är politisk kommentator för DN, var med i Agenda och pratade om det när hon fick frågan om vad tror du Stefan Löfven tycker om Miljöpartiets agerande?
Jag tror han är otroligt besvärad. Han är över två saker, tror jag. Det första är att han har under hela sin tid, även när han var på Metall, varit väldigt noga med att förankra beslut, lyssna på folk, och när besluten fattade, då ska alla vara lojala. Och det har inte Miljöpartiets språkrör varit i Socialdemokraternas ögon. De har, Gustav Fridolin har kallat beslutet om den stramare flyktingpolitiken för skit, och nu när då ett statsråd avgår förankrat på ett sätt som då Stefan Löfven tyckte var värdigt för honom. Precis, bostadsminister Kaplan tvingas avgå, så går språkrören ut och har bara lovord över. De kan inte förklara varför han var tvungen att gå egentligen. De var inte lojala med det beslutet som statsministern då fattade.
Ja, men det var bara sammanfattningen av det här. Då att man blir bara helt tokig, att de, ja, de bara är med, sen är de inte med, och sen så...
Ja. De liksom beter sig som att de är i opposition hela tiden, fast de inte är det, för de är med och tar alla de här besluten, fast de vägrar erkänna att de har fattat dem.
Just det. Och jag tänkte att följa Miljöpartiet, att det är en sån här crash course i att förstå skillnaden mellan att vara en allmän aktivist och att vara en politiker. Eller att det är totalt meningslöst om en politiker är för massa mänskliga rättigheter och behjärtansvärda saker, om den inte också samtidigt är cynisk och kallhamrad och redo att bestämma över vilka som ska få leva och vilka som måste dö. Att det är det speciella med en politiker. Om att om den ska kunna driva på utvecklingen mot mer humanism och idealism och sånt vi vill ha, då måste den också klara av att fatta fruktansvärda beslut. Alltså skillnaden mellan Amnesty International och ett regeringsparti. Amnesty ska bara verka för sitt intresse, men politiken ska balansera alla de olika intressen som finns mot varandra, och sen göra och stå för en prioritering på ett sätt som ingen vanlig snällis orkar med. Men miljöpartisterna vill fortsätta ha kvar vanlig snälliskakan i regeringen. Och då blir man helt jävla galen. De har tänkt att om man bara säger ja till all snällhet och nej till all dumhet, då måste resultatet bli max supersnällt. Superdupersnällt, oändligt mer än du kan säga. Men då blir det att ingenting är ihop, för det går då kanske inte att vara snäll mot både islamister och feminister eller vad det kan vara. Men jag vet inte, det är som att bara för att Gustav Fridolin håller sentimentala tal om alla världens hemskheter som Olof Palme, så är han inte Olof Palme. De där, det är kanske det som har förstört det, bilden av Palme vi har idag. De där dokumentärerna måste sluta visa alla talen och Palme säger fy till Franco på ett inlevelsefullt sätt.
Ja.
Alltså det förstör en generation svenska politiker som tror att det är allt. De måste så här, visa den cyniska maktspelaren. Dokumentären Palme kryper för CIA efter att han har hållit jultalet. Krälar för att rädda handelsavtalet. Förlåt för att jag sa sådär om Hanoi på mig. Måste det.
Juldagstalet.
Juldagstalet, det är telefonkonferens med CIA. Han går med på att de får ha hemlig militärbas i Stockholms skärgård.
Men se, går ändå inte med på det, utan lejer Christer Pettersson för skjutan.
Ja, ja. Nej, men jag tänkte på det här med att vara politiker, vad det är. När jag såg ett klipp med Tysklands förbundskansler Angela Merkel.
Mm.
Och det var ett klipp som var viralt för något halvår sedan. Hon var med i ett tv-program där det var en frågestund där studenter och skolelever ställde frågor till henne. Och då var det en 14-årig palestinsk flicka som hette Rem, mm, som bodde i Tyskland i flera år. Pratade flytande tyska. Hon ställde en fråga.
Ich habe ja auch Ziele, so wie jeder andere. Genau, also ich möchte studieren wirklich wie...
Ja, hon lät så. Hon berättade att hennes familj skulle deporteras.
Ja.
Att hon mådde dåligt, ja, att hon kände oro. Att hon skulle lämna skolan när hon går. Att hon ville vara kvar i Tyskland och studera och bygga sitt liv där. Började gråta så småningom.
Ja.
Och Angela Merkel svarade då.
Ich verstehe das und dennoch muss ich jetzt auch, das ist manchmal auch hart Politik.
Jag förstår dig, men ibland är politik svårt. Hon förklarade typ att du tillhör inte en sån grupp som har asylskäl. Alla kan inte få asyl i Tyskland. Att den 14-åriga palestinska flickan grät och sa, varför får inte jag stanna här? Jag vill bygga min framtid här. Jag vill inte deporteras tillbaka till det vidriga flyktinglägret i Libanon. Och då tittade Angela Merkel henne i ögonen och sa, ska man göra en omelett måste man knäcka några ägg. Och ett av dem råkade bli du, 14-åriga palestinska flicka. Inte exakt med de orden, men det var det hon sa, ja, i princip.
Kom tyska polisen in sen och tog henne i armarna och släppa ut henne till flygplanet.
Det här var en eftergift för att inte bli skjuten av CIA.
Ja, och det är ändå det då som det innebär att vara politiker. Att hon tog ingen enkel väg ut som hade gjort det mysigare där och då. Alltså man kunde ha sagt, åh, jag ska be någon kolla på din familjs fall. Utan hon stod för det som var Tysklands politik även där. Och jag har bara en känsla av att miljöpartisterna är inte där ännu.
Nej.
Inte riktigt på den, nej, nivån i sin förmåga att kunna stå för ett politiskt beslut. Men de hade tyckt att det var mysigare i den situationen med den palestinska flickan att bete sig på ett sätt som gjorde att de även fortsättningsvis kunde gå runt och high-fiva på hela Sveriges skramlar. Men festivalen, ta selfies med coola kändisar. Men det är för att just att det här är, jag tycker bara det är så intressant i det ögonblicket med den palestinska flickan, det är så jävla rått och hemskt och det är så himla ställt på sin spets då vad det är att vara politiker. Ja. Och då är ju ändå Angela Merkel en idealistisk politiker i de här frågorna. Alltså relativt av alla EU inom mainstream-politiken, hon som kanske varit allra mest flyktingvänlig när det gäller att försöka göra något för att ge Syrien en fristad. Att hon har drivit den här frågan då hårt liksom, i ett extremt motstånd. Hon brinner knappast för det mindre än Romson och Fridolin. Men Merkel fattar ändå att det är hennes uppdrag att stå upp för den reglerade invandringen i Tysklands regering har beslutat om. Och i det ingår då att se 14-åriga palestinska flickor i ögonen och säga, ska man göra en omelett? Måste man knäcka några ägg? Och ja, jag vet inte.
Mm.
Det är något, det är kanske det som man stör sig på med miljöpartisterna. Att de förstår inte skillnaden mellan att vara politiker och att vara medlem i full patte.
Jag har lyssnat på ett avsnitt av Lilla Drevet som sändes för 2 veckor sedan.
Mm-hmm.
Där ni två var med.
Ja.
Och jag var inte med.
Nej.
Ni var här med Anna.
Ja.
Och det var avsnitt 104. Och i det avsnittet så pratade du, Ola, om att alla idag är jätterädda för terrorism. och betraktar det som det största liksom, hotet i vår tid. Men, sa du och citerade också forskaren Yuval Harari, så är rädslan för terrorism oproportionerlig. Därför att terrorism är inte ett så stort hot, speciellt inte om man jämför med andra hot mot mänskligheten, som till exempel växthuseffekten, som är liksom ojämförligt det största hotet mot hela vår arts överlevnad. Men vi ser då liksom inte alls samma så uppskruvade, livrädda stämning kring växthuseffekten som det är runt terrorism. Kommer ni ihåg det här?
Ja, växthuseffekten. Mycket större hot än terroristattacker. Men av någon anledning tycker ändå media att det är mer kittlande med jihadisternas storslagna civilisationskrigsnarrativ och att de beter sig som serietidningsonda bondskurkar. Det är mer kittlande än Per Holmgrens statistik om hur många ppm CO2 det är i atmosfären. Det var jag.
Det var du. Terrorism har bättre klickabilitet än klimatet och framstår därför som ett större hot, fast egentligen inte är det. Men du gnällde inte bara, Ola, när du pratade om det här, utan du kom också med konstruktiva förslag på hur det här skulle kunna ändras.
Men hur ska vi då göra för att få folk att börja engagera sig i klimatfrågan? Jag tycker att slutsatsen är självklar. Klimatrörelsen måste börja ägna sig åt terrorism.
Mm. Eftersom folk bara är rädda för terrorism och inte växthuseffekten, så måste klimatrörelsen börja bete sig som IS, menade du.
Ja, och jag tänker att de ska göra sådana där snygga, välproducerade filmer som visar terrorister från någon drunknande örike som skär halsen av oljelobbyister. Elda upp en energibolagsvd i en bur. Att det är det som krävs för att så här, folk ska förstå att klimatfrågan är på liv och död. Just det. Mm. Jag ville att de skulle döda en massa människor.
Mm. Just det. Ja. Och alla tyckte det var jättebra. Alla älskade vad de hörde.
Mm.
Jonathan och Anna älskade dig. Twitter älskade dig.
Gjorde Twitter det?
Mm.
Jag slutar söka för att jag blir för nojig av det.
Mm.
Vad kul att höra.
Älskade dig.
Jag känner en twist på gång.
Ja, precis. Jag tog bara upp det för att du skulle
det är bra det.
Minnas.
Ja.
Nej, men jag, när man inte själv är med i en podd så sitter man ju ofta och tänker så här, om jag hade varit med skulle jag sagt det här.
Mm.
Ja. Och det är nu det tar jag till podden nu.
Mm.
För jag tycker inte alls att det här var en bra idé.
Nej.
Nähä.
Du är dum, Ola.
Därför att jag tycker att våld alltid är fel. Jag skojar bara. Nej, men jag tänkte så här. Det är inte, jag tänkte om klimatrörelse. Jag tycker att det är en jättebra idé. Jag tycker det stämmer. Växthuseffekten måste få större uppmärksamhet. Jag tycker det är en jättebra idé att blanda ihop terrorism med klimatfrågan. Allt det är 100% med på. Men jag tycker att det är inte alls en bra idé att klimatrörelsen börjar bete sig som IS. Alltså de kommer ju få medieuppmärksamhet av det. Men det kommer inte bli bättre för klimatet.
Alltså, nej, för det är en lucka för att folk gillar ju inte IS.
Nej, men exakt. Det implicita här är att du tror att IS kommer vinna. Eller det är för om du har den världsbilden. Mm. Att du tänker att de är on a roll. Men, och att det snart är...
Men jag visste att Jonathan och Nanna klarade inte av att syna det här. Så jag tänkte att jag kunde dra det när du inte var med.
Jag tror att jag på riktigt trodde att 300 människor från Göteborg skulle åka till, jag vet inte, någon klimatkonferens någonstans.
Ja. Så jag tänker att det som hade hänt så här, om klimatrörelsen, typ sådana fiskare från Tuvalu, hade börjat bete sig som IS för att få uppmärksamhet för sina frågor. Det enda som hade hänt då är bara att de skulle bli behandlade som IS. Alltså att hela väst, FN, USA hade bara tagit alla vapen vi har och liksom jämnat dem i marken. Obama hade gått ut och sagt, vi ska bomba miljörörelsen tillbaka till stenåldern. USA hade istället för att deklarera war on terror, deklarerat war on the environment. De hade letat upp miljörörelsen i vartenda litet gryt de gömmer sig, åkt ut till så här varenda självförsörjande hippie på landsbygden, varenda ekoby på Österlen och liksom rökt ut dem ur sina hål. Och skickat så här värmesökande drönare på varenda så här biodlare och glaskonstnär, etanelbonde.
Hade nyheterna gjort så här reportage efter att det hade varit en sån miljöterroristattack? Nu ska vi åka ut och träffa helt vanliga miljövänner som inte alls är våldsbejakande. Ja. Du får faktiskt inte blanda ihop det här.
Nej, så har det blivit.
Ja.
Men det hade ändå varit stigmatiserat och miljöpartistofobin hade ökat lavinartat. Och det skulle räcka att någon skulle ha en sån typ kanske noppig ylletröja som Per Garton har för att den personen så inte skulle bli anställd på ett jobb. Folk skulle byta sida på gatan. eller vissa extrema fall försöka slita av den personen hans miljömuppiga tröja och skrika sådana som ni ska inte vara här.
Ni kanske skulle också spä på utanförskapet då och leda till en radikalisering i olika sådana ekobyar. Att Per Garton då går runt där och tvingar unga tjejer att ha på sig noppiga tröjor.
om ni ser oss som terrorister, då tänker vi bli det.
Just det. Och det skulle också bli ett politiskt statement mot terrorism att så här, inte bry sig om miljön. Det skulle bli en sån här grej, eller hur? Att göra miljöfarliga saker. Alltså att västdemokratier skulle liksom, i demokratins namn hälla ut olja i olika överkänsliga ekosystem. Kanske. Precis, och precis som det är nu liksom, att så här, amerikanska presidentkandidater måste understryka att de är kristna eller att de tror på Gud, så här, så skulle de behöva understryka att de liksom är trovärdiga i sitt så här, kompromisslösa hat mot miljörörelsen. De skulle behöva säga så här: jag älskar mitt land och varje söndag tar jag och min familj och stoppar ner glas, papper, gamla batterier och gammal elektronik i samma påse och bara slänger den i sopnedkastet. Så därför så tror jag att för att man ska liksom få den här grejen, att få uppmärksamhet för klimatfrågan med hjälp av terrorism, då måste det vara liksom den andra sidan som utför terrorismen. Alltså det måste behövas en sån här antimiljöterroristgrupp. Jag tänker till exempel så här, att man skulle kunna ta, och man behöver ju liksom en, för att få upp den här kittlande stämningen som gör att man bryr sig, så behöver man mer tydlig ondska från miljöförstörares sida. Till exempel den här vdn för Volkswagen som fick avgå, Martin Winterkorn kanske han heter. Han höll på att fuska med de här dieselutsläppen och blev sen sparkad. Ingen vet vad han gör nu. Om han verkligen skulle vilja göra någonting för klimat, för miljön, för att liksom sona sitt brott, så har jag en idé på vad han skulle kunna göra. Han skulle kunna, efter att han avgått, bara gå under jorden, flytta in i en grotta, kanske typ en högteknologisk grotta, och börja bygga upp en terrororganisation mot miljöaktivister. Och börja göra politiska mord, precis som du sa, Ola. Men att de då politiska morden är riktade mot miljörörelsen. Typ spränga klimattoppmötet i Paris, kidnappa Johan Rockström, sätta honom i en bur, elda upp honom. Eller Åsa Romsson, då skulle ingen bry sig. Johan Rockström.
Det är ett jävla intrikat dubbelspel som ska till. Alltså en miljöbov som ska börja liksom mörda miljöaktivister för att han sympatiserar med dem. Johan Rockström ska offras, och Johan Rockström kanske är med på det här och vet om att det är för the greater good.
Men det, och det här jag tror jag ändå så skulle faktiskt kunna rädda miljön. Tyvärr så har Gustav Fridolin och Åsa Romsson inte the balls.
Nej.
Att göra det här.
De är inte nog kallhamrade politiker. Nej. Genomdriva det här.
Jag tänker att det är inte från då som vi skulle kunna få den här känslan kring klimathotet som gör att man på riktigt skulle vilja göra uppoffringar och sluta bry sig om så här inskränkningar, så som det har blivit med terrorism, eller hur? Ingen bryr sig om att det liksom är jätteomfattande kontroller på flygplatser eller att det kanske är massövervakning och sådana saker. På samma sätt hade man kunnat ifall man hade en sån ond miljöterrorist, antimiljö, då hade man kunnat gå med på vad som helst, typ att det stod så här kontrollanter på ICA och liksom man var tvungen att visa upp sin kassa så att man inte hade handlat något miljöfarligt. Man fick kanske köpa en miljöfarlig grej, 100 gram av en vindruva eller en tigerräka, och då fick man själv lägga den i en sån liten plastpåse och visa upp en sån återförslutbar. Jag tänker vad som egentligen skulle behöva göras.
Stickprovsrazzior för att kolla att man sopsorterar.
Ett angiverisystem där man tittar så här, du handlar liksom, du slängde något på whatever på gatan. Den typen av stenhårda övervakningssamhälle.
Och har man handlat något miljöfarligt där på ICA, då har staten rätt att bara nypa en och ha en på Guantanamo i 18 månader utan rättegång.
Just det. Du sneglade på en inte ekologisk tomat. Ja. Och allt detta kan bara hända ifall Martin Winterkorn gör en sån serietidnings... han kanske... Jag vet inte vad. Han blir van. Han kanske, hans ansikte har blivit vanställt på grund av en olycka. Och han gömmer sig i en grotta. Någonting.
Sonar ett brott genom att bli Batman-skurk. Mm. Som döda miljöpartister. Ja. Nej, men jag... Eller miljöaktivister. Jag ska inte blanda ihop det. Men jag... Ja. Men det kanske är att jag tänkte att deras sak... De här terroristernas sak hade varit så begärtansvärd så de hade fått allt det folkliga stödet.
Precis som röda arméfraktionen.
Ja. Precis som röda arméfraktionen.
De hade ju jättestort folkligt stöd. Mm.
Källa Jan Myrdal.
Har du tagit
Nej, men har du något exempel på en terrororganisation som varit begärtansvärd?
IRA.
Ja, just det. Men hade de ändå liksom så mycket... Alltså, ser folk verkligen IRA positivt så här och tänker så här, de borde få...
Hamas har ju vunnit ett demokratiskt val.
Ja.
Självständighet.
PLO.
Mm. Vad heter det? Hade varit bättre för... Alltså, eller
det borde prova med en begärtansvärt med ett stort folkligt stöd.
Ja, men alltså, stort folkligt stöd har ju de också haft i Basken till exempel, ETA. Yeah. Men frågan är ifall det inte hade gått... Eller i och för sig, nej. Okej, du kanske har rätt. För att ETA, ingen hade brytt sig eller spelat någon roll om Basken. Alltså ingen hade ens tänkt på saken ifall inte ETA hade funnits.
Jag vill berätta en liten historia om ett gäng grabbar som en kväll sprang ut mitt i natten och kastade te i vattnet. Och det är de grabbarna, de la grunden till en av kanske den största nationerna som någonsin har funnits på den här planeten.
Mm.
Och det jag talar om är alltså United States of America. Ja, de var ju terrorister i engelsmännens ögon.
Jävla perspektiv alltså.
Men det är det som jag och Jan Myrdal har. Det är därför vi inte kan tala med Pigge Werkelin om folkmordet. För vi har liksom här uppe.
Ja.
Här tittar vi.
Ni är inte bara inne i någon sån Twitter-medialogik som Pigge är.
Nej.
Utan ni har makroperspektivet.
Ja. Jag och Myrdal vill ju göra en utredning inte av folkmordet i Kambodja, vilket inte behövs för det han har gjort utredningar, men han vill göra en utredning om hela, om allt från 1975 och framåt.
Allt som har hänt överhuvudtaget?
Ja, han har ju en stor utredning om det.
Ska han börja med det nu vid 89 års ålder?
Ja, men kanske att, jag vet inte om han genom Sönnets intervju talade till mig, gör en utredning om allt från 1975 och framåt. Och sen kan vi uttala oss. Men den är klar.
För du känner dig så att du ska verka hans anda nu. Att du känner att du känner dig besjälad av Jan Myrdal.
Jag kan säga att jag är fullt villig att ta emot Robespierre-priset.
Ja, men det var bra. Då kanske du får det. För att det är ju...
Ja, det är ledigt. Så här, inte?
Ja.
Mm. Men det är bra, då har vi fått ut det. Jag vill göra en shoutout till konstnären, illustratören, serietecknaren Stina Jonsson som har gjort lite nya bilder eller loggor eller vad man kallar det åt oss som är väldigt fina. Man kan man ser dem kanske på bilden när man laddar ner avsnittet, men de finns på vår Facebook-sida också och så man vill kolla på dem och vill man anlita henne kan man mejla henne på stinajonsson@hotmail.com. Jonsson stavas J-O-H-N-S-O-N som på engelska. Stina Jonsson @hotmail.com.
Och hon är så exakt som den nya, hon är liksom en inkarnation av Lars Lerin. Hon är som så den unga hippa Lars Lerin.
Uh-huh.
För folk som borde ha köpt, man tänker sig, jag borde ha köpt en akvarell av Lars Lerin på 70-talet. Ja. Kan köpa en.
Bra tips. Träffar du henne på Hotmail tillsammans med Nanna?
Ja, vi
gick in på Hotmail och sen var det bara Nanna och hon där. Så började det.
Vi började penfightas där. Nej men ja precis. Det uppskattar jag också. Det är människor som har självförtroendet av Hotmail.
Mm.
För det har ju jag till exempel.
Mm.
Att det är ju alltid det där. Har du Hotmail? Mm. Säger folk. Mm. Och flinar. Men det gör mig bara starkare. Ja, varje gång blir jag starkare.
För du lutar dig tillbaka och du vet att det går trender i mode. Hotmail kommer komma tillbaka.
Och tack till Aftonbladet Kultur. Tack Liv Strömqvist, Jonathan Unge. Jag heter Ola Söderholm. Vi hörs igen om en vecka. Hej då.
Hej då.
Musik.